Kvällens huvudperson har som sagt en gedigen meritlista. Som punkt ett vill jag säga att han sedan den 1 december är hälftenägare här på Stadra. Vilket är väldigt spännande. Som punkt två kan man säga att han är gästgivare emeritus vid Grythyttans gästgiveri där han var i 30 år. Som en punkt tre kan man säga att han är adjungerad professor i Stavanger i matkunst. Som det fjärde kan man säga att han är hedersdoktor vid Örebro universitet. Och som det femte kan man också säga, bland mycket, 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 mycket annat, att han till 50% är vd för aktiebolag Måltidsupplevelser. Och vem är nu detta? Och Sofie sitter där. Gillar inte jag. Nu klämmer vi. Vem är kvällens huvudperson? Bravo. En applåd. Hjärtligt välkommen.
Ja, vilken kväll. Välkomna till ett möte med historien. 350 år med nejden. Jag säger välkommen till publiken, men jag säger också välkommen till de här personerna. Jag tycker jag vill börja med den som ingen stol har, den första epoken. Jag tror inte man hade så välmöblerat på 1600-talet, så jag tror inte det finns så förfärligt mycket kvar. Den andra epoken, det blir till familjen Stockenström. Och som ni ser har vi valt en liten barockstol. Och sen så vill jag säga mycket välkommen till familjen Hedblad. Vi ska tala mycket om era intrikata familjeförhållanden. Ja, ni fick ju lämna över efter den tråkiga familjefejden till familjen Karlsson, den gamla Gersjövär-familjen på Grytjylands Gersjövärgård. Och när ni inga barn fick, tack vare att ni inte kunde komma överens om dem ni tyckte om, så fick ni så småningom sälja till Ovar och hans hustru Astrid Bergström. Ja, det är den historien som jag ska ta med på nu. Och jag tänker att slå mig ner och börja faktiskt med mig själv. Vem är jag som sitter här då? Jag är 58 år. Och jag är uppvuxen i... Ja, i hösten så fick jag anledning tack vare Abbe Bonnier. Han ville absolut att vi skulle skriva en bok om mitt liv. Jag tyckte att jag var inte tillräckligt gammal. Jag tyckte dessutom att jag är dyslektiker och har inte tid. Och därför så sa de att då kunde man kanske hjälpa till med Lena Katarina Svanberg som krönikör. Och det här gjorde att jag under ett halvår fick anledning att reflektera över mitt eget liv. En entreprenör som vad jag är lever aldrig i det förgångna. Man har alltid tankar på vad som ska hända i morgondagen. Men nu blev det några månader när vi satt och diskuterade och mindes. Jag fick minnas och hon skrev ner. Och då kom jag att tänka på min uppväxt och min barndom. Efter, jag är född 46. Så kriget är precis över. Och hur ser det ut när jag växer upp? Ja, jag växer upp i en värdekonservativ familj. Vad var det då som var så utpräglande att växa upp i en värdekonservativ familj? Jo, nummer ett det var naturligtvis att individuella människan hade rätt att fatta sina egna beslut. Man hade också skyldighet att ta vara på sig själv. Och man skulle inte ligga samhället till last. Man skulle faktiskt bygga sitt liv på kristen grund. Det var en oerhört viktig bit. Och familjen var oerhört central och viktig. I stort sett så var det de tre bitarna. Jag vill påstå att det var en fjärde också. Och det var att man var tvungen att vara mycket respektfull med sitt kapital. För skulle man inte ligga samhället till last får man se till att man sköter sitt kapital. Och när jag växer upp så är det faktiskt så jag brukar tänka på min gamla moster. De hade en lantgård i Lekhyttan. Och hon sa alltid, du förstår det vi får in på aktierna. Det går åt att köpa nya aktier för. Det vi får in på skogen, det går åt till skatten. Det är en jädra tur vi har några kor. Annars skulle vi inte överleva. Det där genomsyrade hela tiden. Min pappa var ju bland annat kyrkokantor. Och det innebar att jag minns en av de stora chockerna. När jag såg förändringen i livet. när något nytt höll på att hända. Ja, först och främst så måste jag säga att jag växte ju naturligtvis upp då med en mamma som har lärt sig att skjuta med gevär och med revolver. Och vem är de ska skjuta? Jo, utanför skolan så är det ett stort fält och där ska hon ligga i sängkammaren och skjuta tyskar. Nationalsocialister ska man skjuta. Om man inte skjuter nationalsocialister så skjuter man kommunister. De är man jätteskraj för faktiskt. Sen socialister, de tänker man inte skjuta. Men man är ganska skraj för dem också. För de äventyrar det individuella faktiskt. Ja, vad är det nu för stor skandal som jag minns tidigt i min dag? Jo, vi har byggt en ny centralskola och vi har fått en vaktmästare anställd. En förfärligt kunnig och duktig person. Och när vi kommer hem från kyrkan en dag så visar det sig att vaktmästaren har klippt gräsmattan under gudstjänsttid med naken överkropp. Jag tror att det var så chockerande, vill jag säga, att man orkar inte tala om det. Det tog säkert flera dagar innan man liksom kunde ta till sig att Westlund hade åkt omkring och klippt gräsmattan under gudstjänsten med naken överkropp. Ja, så där var värderingarna det jag växte upp. Allt hade liksom stått stilla under andra världskriget. Bönderna producerade, vi åt och det här med naturahushållningen var en realitet faktiskt. Vad som också var någonting ocentralt, det var ju moral förstås. Och vad man inte talade särskilt mycket om när jag växte upp, det var ju att min morfar inte var min morfar utan var min mormors far. Det var nämligen så att min mormors far hette Carl Wallenborg på Lekhyttan. Och han hade en gård utanför Karlskoga som hette Västra Kärne. Den var ganska stor och där hade man en befallningsman. Och när han åkte dit på inspektionsrunder från Lekhyttan så bodde han några dagar. Han hade tagit med sig sin 18-åriga dotter Ingeborg. Och det blev min mamma. Och det kunde man överhuvudtaget inte tala om faktiskt. Utan man skickade den här Ahlqvist till USA med en summa pengar att aldrig mer visa sig i Sverige. Han flyttade till Allentown i Pennsylvania och där hade han sin syster Hulda. Hon hade lärt sig att bada på Loka brunn. Så hon startade tillsammans med sin bror Swiss Health Center i Allentown. Min syster och jag fick så småningom hämta hem vår morfar. Och jag träffade honom på Coatesville's Veteran Hospital för att han hade tagit hand om väldigt mycket krigsveteraner. Och vad jag har nu står på min byrå, det är det diplom jag fick av Jimmy Carter när morfar dog för insatser för amerikanska soldater. Det är det enda påtagliga beviset av hans existens och två porträtt. Jag borde ha hängt upp dem här faktiskt. Jag ärvde porträtten efter dem faktiskt. Nej, denna Ingeborg Wallenborg, hon fick lov att giftas bort med något mer hedligt än jägmästare till man. Och sen dog de båda två. Och då adopterades min mamma av sin morfar och mormor och hon växte upp i Lekhyttan. Och det här blev ytterligt förlängda eller förskjutna generationsskiften. Men vem var då Ahlqvist kan man fråga sig. Ja, hans farfar bodde på Svartnäs. Mitt emot Varners herrgård. Och när jag då läser i de gamla papperna som Yngve Henriksson en gång i tiden lärde mig att leta upp. Och det var han som fick fram de här. Så kan jag se att vid dopet hösten 1724 så kom Carl Magnus Ahlqvist att ha faddrar vid dopet. Och faddrarna det var Madame Stockenström. Jungfrun Stockenström tillsammans med uppbördsmannen Axel Johan Ekman i Grythyttan. Och när jag då tittar tillbaka så är det så att den här familjen Ahlqvist har då bott sedan staden. Och de var helt enkelt skomakare i Grythyttan på 1500-talets slut, 1600-talets början. De kom så småningom att köpa Svartnäs gård och de blev mycket goda vänner med familjen Stockenström. Och då kan ni förstå att då binder jag ihop det här. För de här familjerna umgicks och var ändå gudfriade till varandras barn redan 1724. Och det är Salomon Stockenström som bygger Stadra. Och vem är då Salomon Stockenström? Ja, för er som är bevandrade i orten så fanns ett silververk i Grythyttan. Och det där ägdes på 1600-talet av Erik Johansson. Och han hade en dotter. Och den här dottern Johansson, hon gifter sig med Lorenz Stockenström. Och de kommer att få, och de köper också Varnes bruk. De äger till stora del Hällefors bruk, det vill säga det som är silververket på den tiden. Och som har gått på den här Erik Johanssons sidan från Mårten Finnes tid. Och sedan så köper de Varnes herrgård. Den här Varnes herrgård är ju då en typisk 1700-talsgård och där kommer sonen Erik att gifta sig. Han gifter sig i Örebro faktiskt. Han gifter sig med en dotter till en handlare där som är skotsk bakgrund och som heter Stockholm, som heter Rockes. Och denna emerensia Rockes har vid 17 års ålder ingått äktenskap med Lars Laurelius. Och denna Laurelius, hon ingår samma vecka äktenskap med denna man. Hon blir gravid samma vecka och hon blir samma vecka änka. Vid 17 års ålder. Ja, det är nog en chock för emerensia Rockes att stå ensammen, gravid, vet de väl knappt då, eftersom det bara har gått en vecka. Men vi vet när han dog. Och vad dog han av? Vad dog de flesta av här som var aktiva? Jo, de drunknade i regel faktiskt. Han drunknade på väg till Stockholm från Örebro. Och hon kommer året därpå. Hon ger sin avlidna man en dotter. Och sedan så gifter hon sig med Stockenströmmen. Och det gör hon 2 år efteråt. Och hon kommer att ge honom 13 barn. Varav 12 når vuxen ålder. Och var alla får bra situation. Antingen gifter de sig bra eller arbetar sig till bra positioner. Och utav de här, och den här emerensia Rockes, det är hon som då är grundlägger efter sin makes död Rockes Holmsbruk. Hon lyckades alltså få privilegiebreven till det. Hon kommer så småningom att bli, kapellet och herrgården blir uppkallade efter emerensia Rockes. Hon är en kraftkvinna, hon sköter och styr det här bruket. 1740 så vill hon göra någon insats för Grythyttans kyrka. Och hon skänker den magnifikt stora vinkannan, det tycker jag är trevligt att hon skänkte en vinkanna, till kyrkan. Och hon dör året därpå, efter 2 månader av kramper, står det i dödsattesten. Så hon måste ha varit kraftfull, för hon tog aldrig under på 2 månader och krampade innan hon dog faktiskt. Och sedan så begravs hon faktiskt inne i Grythyttans kyrka. I den delen när jag var i Grythyttans kyrka, den som är lite förhöjd, där var det då grav, det är gravkor under kyrkgolvet. Och där fanns det då öppningar uppifrån och då låg det järnhällar där. Och de här järnhällarna såldes 1850-talet, för då hade man dålig ekonomi i kyrkan. Så då sålde man alla järnhällarna till skrot när man renoverade. Och det känns ju väldigt trist att de här hällarna är borta. Dock har man inte sålt vinkannan. Men däremot så Hällefors kyrka, de som går in där, så ser ni att de här järnhällarna ligger kvar. Och det finaste var ju att bli begravd inne i kyrkan, att bygga sitt eget gravkor under kyrkan. Det här var att gå lite händelserna i förväg. För egentligen så bildades Stadra lite tidigare. Och det bildades precis 300 år innan jag föddes, 1646. Och då slog man ihop ett antal bitar och man gjorde den här platsen och varför man gjorde den. Och Stadra ska vara en pluralform då utav båtstäder, båtstad. Och båtstaden låg lite längre bort. Det finns teckningar på den där båtbryggan utav prosten Schultz. Och så bildades det här, för man byggde då vägen i och med silververkets tillkomst. Så var det lätt att bygga väg hit, relativt lätt att bygga väg hit. Sen fick man ta och gå ut med båt förbi den här bergskammen och sen anslöt man vid Gersivagården i Kärvingebån och sen byggde man den andra vägen upp. Och det dröjde över 100 år innan den här andra biten som vi idag nu åker på kom till. Så det här var ett båtställe där man packade om och transporterades över Gräcken ner till Kärvingebån. Och den här första mannen som då skapar den här egendomen, han kommer att sälja den här egendomen relativt kort tid. Och då har jag bett att få lite hjälp av Magnus om små texter som vi hittar. Och här är ett litet utdrag av vad han fick betala för att, eller vad han fick intäkt på att sälja Stadla den gången.
Det är alltså ett säljbrev från Christian Johansson år 1658 till Anders Hindriksson. Och då är det så här. Jag undertecknad bekänner och med detta mitt öppna brev veteligt gör att jag av fri vilja och berått mod med min hustru ja och samtycke haver uppdraget och försålt till Anders Hindriksson vid Hellefors mitt torp Grykes stader benämnd det av ör och rör upptagit och bebyggt haver med alla därtill hörige och här efter tillvinnande lägenheter i våto och torro. Hus och därtill liggande vretar, som jag härtill hävdat haver intet undantagandes. Här emot haver merbete Anders Hindriksson efter min och min hustrus begäran givit och ärlagt till mig, efter riktigt slut och köp, 20 riksdaler in specia. 80 daler kopparmynt, så som och min hustru till förbättring givit och förärat 6 aler gott hollandsfris, 1,5 grön rast, 1,5 aler bänkvävd och 1,5 tunna råg. Därmed jag och min hustru fullkomligt nöjda är och vilka penningar och persedlar jag till full och nöje det minsta med det största uppburit och bekommit.
Ja, det beskriver tycker jag lite grann. En applåd till dig. Det är inte så lätt att läsa de där texterna. Men det beskriver också att man betalar väldigt mycket i natura. Och jag tycker det är alldeles förtjusande att han låter snygga till sin hustru med ett antal olika alnar av olika tyger. Och det ingår då för att köpa den här, som ni märkte. Ja, det är några olika ägare här innan det så småningom kommer att säljas till Salomon Stockenström. Det är 3 söner som vi känner till, som mer är intressanta för vår trakt. Lawrence, och sedan så är det då, eller Lars, och sen är det Erik och så är det Salomon. De här 2 första bröderna, de kommer att vara väldigt betydelsefulla. Ni får komma ihåg att pappan har varit bergmästare över Nora, Linde, Lekeberg, Lerbäcks och över Bergslaget här uppe. Och samtidigt vara borgmästare i Örebro. Och det finns inga vägar. Jag brukar tänka på det när våra studenter klagar på de dåliga transporterna hit. Att var man borgmästare och bodde på Varnes bruk och samtidigt var bergmästare över hela området så fick man nog ligga på hästryggen för jämnan och rida runt för att hålla koll över dessa gigantiskt stora områden. Och hans son kommer dels att studera i Uppsala. Han kommer att ha som alla dessa söner långa bildningsresor utomlands där man samtidigt lär sig språken. Ofta bildningsresor på 2 till 3 år. Och sen kommer han då tillbaka och han kommer att vara med och starta det som är järnkontoret. Och det är han som hänger i mitten. Om ni går upp i Kungsträdgården och går upp på järnkontoret så hänger Samuel, eller Erik von Stockenström, han kommer att adlas. Han kommer först att adlas på 50-talet. Han kommer sedan med att uppbära friherrlig titel. Och ganska sent, efter 20 år, så får han grevlig titel. Men han får inga manliga... Han har haft en farbror som har blivit adlad under Karl den XII:s tid. Men han slöt själv ätten då han bara hade tvennedöttrar. Lika illa går det för Erik. Han har ingen som kan föra ätten vidare. Och Lars adlas faktiskt trots att han är ett år äldre efter sin bror. Och även han har då inga som kan föra ätten vidare. Varför man tydligen kommer underfund med att man ska adoptera Salomons söner. Så tre söner kommer att adoptera. Så det här har vi lärt oss via Hans Dahlgren som är här, så jag har fått lite mer information om att vad man var tvungen när man ägde Varnäs bruk, det var att ha privilegier. För det var en sätesgård och det var förbundet med vissa skatter, vi är vana vid skatter idag. Och då var man tvungen att ha sätesprivilegier. Så det fick hans pappa den 19 mars 1723. Men han blev inte adlad, han fick inget tvång. Utan det är först hans söner som blir adlade och hans ena sons bröder adopteras. Och då blir de i och för sig adopterade, men de måste ändå... Först adopteras, sen måste de adlas och sen måste de också introduceras i adelshuset, i riddarhuset. Så det är många processer innan man kommer, men man får återbörden av dessa privilegiebrev, alltså skattenedsättningar. Jag har mycket funderat på, jag tror att den här emerensia var mycket kraftfull och jag tror också att de band sina söner väldigt nära sig. Salomon bygger alltså 1860-61 början att bygga den här herrgården, staden. Och om man nu tittar då på hans föräldrahem Varnäs så gör han en kopia av den. Den kommer sedan med av bruket att flytta sig från Varnäsudden upp till det som ibland kallas för inspektorsbostaden på Älvestorp idag. Där står den, men den har en väldigt påtaglig 1900-talsklänning med någon typ av liggande panel som ser mycket tidigt 1900-talsaktig. Men mäter man upp den, tittar man på frontospisen, så är det precis samma mått som stadra herrgård. Men det finns naturligtvis ingenting av interiörerna kvar. Det här att de, och han kom, och det tar en väldig tid att bygga en herrgård på den där tiden. Man gör det ofta med eget folk. Och man måste torka timret och så ska man få upp de här timmerstommarna. Och sedan så ska man köpa detaljer då. Vad som är märkligt med den här herrgården, det är ju att den har väldigt hög konstnärlig inredning. Den har ju liggande fransk panel, liggande franska paneler. Den har utmärkta låskister, väldigt stiligt smidda gångjärn. Den har kakelugnar, tre stycken som är på svarvade ben och som är utav ett formspråk som man måste hänföra till Jean-Erik Rehn. Och det märkliga är att de är då väldigt lite brända. I regel brukar de ju brännas ut och gå sönder. Så förmodligen så har man ändå hushållat och bott i väldigt få rum. Det var ju inte ovanligt. Även när jag växte upp så var det så att även på de här gårdarna så levde man ju i olika klimat. Somliga rum användes ju bara för äpplen och doftade äpplen. Andra stod lagerbladen och lagerträd. Och så fick man ha råd att elda upp några rum. Förmodligen så har det inte eldat särskilt mycket för de där kakelugnarna klarade sig riktigt bra. De har också väldigt stiliga smidda luckor. För man hade det där hantverket med smidet med sig. Och jag vill påstå att det finns nog ingen i Bergslagen nu kvarvarande herrgård med den höga konstnärliga inredningen. Och ett av rummen förkläddes ju då med linne på vilket det målades 1772. Ett förtjusande rokokotapeter med blommor. Det märkliga är den här Salomo från Stockholmström. Han säljer, han blir inte färdig med det här huset ungefär, tror vi, 1768. Och det vet vi, för då brandförsäkras det. Och därför har vi handlingarna, och jag tror att det är precis färdigbyggt, så gör man en uppteckning och så skickar man in det till Gustav III brandförsäkringsverk. Så där kan man läsa precis hur det står, vad inredningen var. Det brukar stå precis hur mycket timmer det är. Man kan sitta där på Strandvägen idag och gå igenom handlingarna. Men han säljer det där och han kommer att köpa ett annat bruk, Långsvinds bruk i norra Härjedalen. Och varför vet vi inte, och där är han inte särskilt länge. Utan han kommer att bo där ett antal år, och det lustiga är att tottarna köpte det där stället. Och jag har varit bjuden till de här tottarna, så jag har varit på Långsvinds bruk, och det har inte så mycket kvar av sitt 1700-tal. Det får en väldigt stilig, rolig, fantasifull 1800-talshus. I sekelskiftet 1718. Sen flyttar han tillbaka ner till Örebro och så köper han en gård i Tysslinge, och Salomon från Stockholmström ligger begravd på Tysslinge kyrkogård. Och förmodligen så är det här att han dras till den här starka mamman, och riktigt varför, och dessutom är morfarsgraven där nere, och riktigt anledningarna har vi ännu inte lyckats lista ut. Ja, vi lämnar, tycker jag, från Stockholmströmska perioden. Jag kan bara säga om Stockholmströmmarna att de har ju varit väldigt påtagliga. De hade tre hus på tre stora handelshus i Stockholm på i Gamla stan, vad heter det, Skeppsbron. Så de tillhörde också den så kallade Skeppsbroaden. De hade en generation tidigare också haft stora intressen i Norrköping. Så man ser, trots att man bodde här uppe, så hade man ett väldigt resande ständigt. Det, mycket mer resande tror jag att många är idag faktiskt. Och så att det var tvungen att leva i stora sammanhang. Ja, nu ska vi lämna just den här epoken. Och 1788. Så säljs den här. Den har gått under några korta perioder. Under 8 år och några, så säljs den där. Och då kommer den att hamna i faktiskt Olof Holmbergs ägo. Och det här blir då en väldigt speciell familj. Vem är Olof Holmberg? Jo, Olof Holmberg är kommen ifrån Filipstad. Och jag undrar om inte även han kanske har släkt med Åskansläkten. Jag har inte hunnit att titta på det. Men han börjar som brukskamrer hos Stockholmströmmarna på Varnäs bruk. Och han kommer också att gifta sig till Karlstads bruk. Hans hustru är alltså dotter till Carl Daniel Lutman. Och den här Lutman vet jag inte så förfärligt mycket om, men de har naturligtvis etablerat sig väl, köpt det där bruket. Och jag har konstaterat att det var väl inte så stor åldersskillnad. Det är ganska spännande att se på åldersskillnaden mellan, man konserverar änkor eller unga flickor gifter sig med gamla män. Nu ska ni snart få reda på här faktiskt. Det är väldigt sällan de gifter sig i samma åldersgruppering. Och det här vill jag påstå, när jag växte upp, det var ju också oerhört viktigt att behålla kapitalet. Man gifter sig inte fel. Man hade inte råd att gifta sig fel. Man kunde inte hålla på som idag i Knutstorn. Det fungerade inte. Man hade viktiga saker. Man hade ju väldigt mycket folk anställt, och man var tvungen att se till att hålla ihop kapitalet. Ja, den här Olof Holmgren, han är ju mycket speciell. Han börjar som kamrer, som sagt, var på Varnäs bruk. Han gifter sig bra, han får förfärligt mycket barn, 8 stycken. Och han måste ha varit oerhört dominant. Redan vid 55 års ålder, och jag förstår inte varför, så anlägger han en ny kyrkogård vid Rockesholm. Det har inte funnits någon kyrkogård där tidigare. Men 1774 kostar han på den här väldiga kyrkogården där uppe mitt i skogen. Ni måste åka dit, ni som inte har varit där, och se den här. Det är så underbart stiligt. Det bara susar av träden, utav granar runt omkring. Och går ni då in på den här kyrkogården som ligger där ensligt för sig själv, så ser ni Olof Holmgrens grav. Och han är alltså 55 år när han tar till att sätta igång med det där projektet. Och det kommer att dröja 12 år innan han dör. Och ni som har varit där ser den här kolossalt stora graven med de här gjutjärnshemorrojderna som sticker upp runt om. Och det lustiga är att vi vet att väldigt många är gravsatta där, men det finns inga namn på de som ligger, utan det står bara hans namn där. Ja, en utav hans döttrar kommer att gifta sig med Per Castolin den yngre. Och Per Castolin den yngre har köpt Älvestorp. Och det är alltså en del av gamla Varnäs, då får ni komma ihåg, Sätesgården. Och den här mannen bygger faktiskt ett eget gravkor på norra sidan av Grythyttan. Alldeles på gränsen till avrättningsplatsen. Och det är, om ni går och tittar på Grythyttans kyrka, ska ni se att på norra sidan står det här kastolinska gravkoret. Och resten av, där upphör kyrkmuren, och där är en häck. Och den här biten som är häckomgärdad, det var där som avrättningsplatsen var. Och så alldeles in till avrättningsplatsen så var gravgården då för självspillingar. Och det här väckte ju en väldig förundran i Grythyttan när brukspatronen på Älvestorp börjar bygga ett eget litet mausoleum på norra sidan av kyrkan. Och vad händer? Jo, följande episod händer. Han sitter och har en häftig ordduell med sin mycket kavata hustru, dotter till Olof Holmgren. Och han blir så upprörd så han tar och hivar upp rakkniven mot kroppspulsådern här och lyckas skära för djupt så att han förblöder och dör. Och begravs med all rätta. Gravkor på rätt sida av kyrkan. Och det där tyckte ju då Narcissusprosten Schultz var förfärligt, och de var fina bröder, det där kunde han ju inte bara arrangera. Så att han skriver i dödsattesten att han fick magknip och böjde sig ner över kniven. Men vi vet precis hur det har gått till, därför att den här systern, den här kvinnan, skrev ett brev till sin syster och har just beskrivit i brevet hur det i realiteten gick till. Ja, det var en utav de här. Den andra utav de här syskorna, och det tycker jag också är väldigt lustigt. Ja, det här är ju väldigt tråkigt då. En utav sönerna, han heter Karl Petter. Och han har egentligen pappan dött. Och han ska nu få överta Rockesholms bruk. Och han är 23 och ett halvt år gammal, och det är den 20 december. Och förmodligen är han ute och kör på de här vintervägarna. För det, ni vet att det var svårt att ta sig fram. Så nästan alltid la man vintervägar och körde över de här svaga isarna. Så han drunknar då den 20 december 1787, ett år efter pappan. Så han hade ingen nytta av den där sonen faktiskt, för att hålla ihop gården. Den andra sonen däremot hette då Olof Daniel Holmgren. Och han tar och gifter sig. Den enda jag hittar som är kille som gifter sig väldigt ungt. Han gifter sig vid 22 års ålder med en 19-årig flicka. Det var inte så konstigt, men det var väldigt lustigt att de var så nära åldrar. Det är faktiskt det enda paret jag hittat då. Och de gifter sig alltså med, och han gifter sig med Maria Wahlund från Florsötorp. Och hon har alltså själv, det är naturligtvis ett jättebra äktenskap. Få in Florsötorp så att hans pappa ser att han gifter sig med en kvinna som har ett så stort bruk som Florsötorp var på den tiden. Och de gift, och det här är också lustigt, riktigt, de vet väl inte riktigt vad de gör. Och den här dottern, hon är väldigt kavat också och väldigt manhaftig och väldigt duktig. Och de lever 23 år tillsammans, men efter 23 års äktenskap skiljer de sig. Äktenskapet upphör 1821, så ni ska inte tro att det här med skilsmässa är något nytt. Och han smiter ut. Försvinner, står det, ut i periferin, står det, till Örebro. faktiskt. Och då är han ju ändå ganska gammal när de skiljer sig. Så att han har ändå efter 23 års äktenskap, 23, 30, 40, han är 45 år då. Men vad som är lite rörande med de här två, det är att de bestämmer sig i alla fall att de ska förenas i pappans grav. Så de begravs uppe på Rockesholms kyrkogård och de dör med ett års mellanrum. Så efter 23 års äktenskap, ett antal år, den ena är uppe och den andra Örebro, så förenas de i den här ljudjärnsröran där uppe på Olof Holmgrens. Ja, sen finns det en väldig massa andra barn som jag inte ska gå upp berätta, men en gifter sig Geijer faktiskt. Men vi måste då naturligtvis gå tillbaka till den som hamnar här, förstås. Och det är Anna Katarina Hedblad. Hon kommer att gifta sig i Hedblad. Men hon, förstår ni, kommer att gifta sig vid 17 års ålder med Hedbladen. Och Hedbladen är då helt enkelt kamrer hos Anna Katarinas pappa. Och han är 43. Faktiskt. 17 år och gifter sig med pappans kamrer. Och då får hon det här bruket. Om hon bara håller tyst och gifter sig med honom så får hon finna och stadiga bruk faktiskt. Och Anna Katarina är ju oerhört kavat. Hon har ju ett antal barn. Och jag tror vi ska börja då, för en del av er har ju varit här tidigare och ni har också hört Magnus berättelser om Johan Olof Wallin. Men det är ju Hedblad som tar hit den här Johan Olof Wallin som informator till sina barn. Och det är då det uppstår en förälskelse mellan den 12-åriga dottern här i huset och den 18-åriga inspektören, eller informatorn, Johan Olof Wallin. Och vi kanske ska låta att du läser ett brev som Johan Olof Wallin skriver.
Jag kommenterar att de här breven ligger på KB i Stockholm. Den har jag skrivit av för några år sedan. Wallins brev. Mademoiselle. Jeanette Kristin Hedblad. Stockholm. Flickan alltså. Sänds iväg dit för uppfostran. Håll till godo dessa föregående rader av en vän. Och sjung dem en ledig aftonstund. Har mitt sista brev som skrevs i Uppsala framkommit? Jag har varit hemma på Stagra över 5 veckor och nu är vi på Vrälinge på ett ryck.
Får jag bara kommentera då, Vrälinge. Jag vet inte om ni vet var Vrälinge ligger. Men om ni åker igenom Fällingsbro, va? Där dam, bokhandlare Dam i Lindesberg bodde, så finns den här barockgård med brutet sätestak. Och då kan man fråga sig, varför hade man Vrälinge? Men ni får komma ihåg att det var alltid spannmålsbrist. Så man behövde faktiskt en slättgård också. Så de ägde både detta plus slättgården Vrälingen.
Jag har varit hemma på Stadra över 5 veckor och nu är vi på Vrälinge på ett ryck. Idag skriver vår söta mamma till sin kära dotter i Stockholm och var även så god och bad mig skriva några ord. Ett allt för kärt tillfälle att låta mig gå ur händerna. Låt mig nu bara få ett svar så snart mamma får. Jag ska nog svara igen. Farbror Hedblad har varit på Stadra i flera veckor och roat oss med sina komiska upptåger. Otto Otto är nu hos Alborgs i Arboga. Lotta var nyss i fönstret och frågade om kusin skriver så. Här har jag inte kunnat tyda vad det står för ord. Kusin Ranna fortsätter det. Och hon bad mig hälsa rätt ordentligt. Lotta pinas eljest jämmerligen i denna sommarhettan. Hon är nu så fet och smord som en varm såptunna. Och måste stonka för vart steg hon går, stackare. Var god och säg om det finns någon bot i Stockholm för Lotta svett och pust. Och giv henne ett gott råd, annars är jag rädd att hon kastar sig i ån med hela sin värdiga lekamen. Hjälp då matronan om möjligt är. Förbliver Jeanette uppriktige vän och ödmjuke tjänare Johan Olof Wallin, Vrälinge den 22 juli 1801. Jean och Olle hälsa hjärtligen.
Och Jean var betjänten här. Och det är Jean som planterar ekarna, det vet ni kanske sen förut.
Får jag sticka med, ja, med den där historien om när han, Wallin blev utskälld?
Absolut.
Wallin sitter och undervisar Jeanette Hedblad vid taffen och håller armen över. In kommer den stronga fru Anna Katarina Hedblad, blir rasande. Och så säger hon: jag tror visst att han är kär i henne. Och då lär Wallin svarat: jag har sett vitt salt förut utan att slicka på det.
Mm. Det, vilket år var det där? Det var
1801.
Hon kommer dock inte att gifta sig förrän år 1812, den här Jeanette. Och då har hon blivit 25 år. Och vem är det hon gifter sig med? Jo, naturligtvis en bergsinspektor, Anders Bival. Och han är också, hon är 25 och han är 42 år när de gifter sig. Och återigen så är, kan man se att samma tradition, mamman tillåter säkert inte där äktenskapet. Och det här andra med Johan Olof Wallin var ju naturligtvis otänkbart, hon var ju 12 år. I det här äktenskapet så följs det ett antal döttrar. En gifter sig Geijer, så ni märker att Geijerna gifter sig in i familjen hela tiden. Och vi vet att den här familjen finns kvar på Lidingö och där finns det faktiskt inventarier kvar som har stått där på Stadra. Mamman är mera förtjust i sina två söner. Och den ena heter Ulrik, Olof Ulrik. Och han är Johan Fabian. Johan Ulrik är den yngre, lite skör och lite spröd och bor i Stockholm. Har doktorsrummet här inne på herrgården. Och han låter också att dekorera det med linneväv. Och så det är tidigt 1800-tal, lite senare än den där 1772 års inredning då. Och han förblir ungkar och dör i Stockholm och vi vet faktiskt inte riktigt var han ligger begravd. Men hans bror däremot blir hovrättsrådet och han kommer att flytta hit och bo här och han bor här med sin hustru. Och de får inga barn. Ingen av de här får några barn. Och men de är oerhört omtyckta och de här två bröderna äger till fullo då Stadabruk, 50-50 av Stadabruk. Dessförinnan ska jag säga att mamman äger bruket tillsammans med sin syster, Tersmeden, under 18 år. Så det är mycket kort tid som sådana här bruks ägs av en enda person. Så i regel är det många andelsägare i dem faktiskt. Men här äger de båda två och den här Olof Ulrik kommer hit på sommaren, annars bor han i Stockholm. Och så dör de med ett års mellanrum faktiskt, de här bröderna. Och den här änkan tror verkligen att hon ska få bo kvar, förstår jag det testamenterat. Att hon ska få bo kvar här så länge hon lever. Men den här kvinnan som Jeanette, hon har tänkt sig något annat. Hon vill inte att sin svägerska ska få bo kvar här. Så Jeanette sätter igång en rättegång. Och den där börjar på 1850-talet. Här rättegången pågår några år och hon vinner över sin svägerska. Och svägerskan måste sälja det här på auktion. Och själv, när väl alltihopa är färdigt så får Jeanette, hon som har haft ett förhållande med Johan Olof Wallin, hon får slaganfall och ligger till sängs i 18 år efteråt. Uppe vid Björkskogsnäs får hon ligga i slag. Och hennes man har redan dött, för han var så förfärligt gammal när hon redan gifte sig med honom. Och den som kommer hit på den här auktionen och köper halva Stadra, det är gästgivaren på Grytan, Carl Edvard Karlsson. Men nu tar vi paus, men nu ska vi hälsa på dem efter paus.
Om vi gör så att vi låter den här första raden först gå ut, eller ni som är där, så kan vi också sätta upp stegen sen för resten av publiken. Vill du ha hjälp, Ingrid?